Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är den 8 september när vi spelar in det här. Det är den 9 september när det släpps. Och då har vi en pangfärsk nyhet. Nämligen en ny fond som välkomnas in i Avanza-familjen. Och det tänkte vi podda om idag.
Jajamensan, vi vill berätta allting om den här nya fonden som nu har kommit. Den är rykande färsk, det här poddavsnittet, när det här släpps. Poddavsnittet släpps ju på torsdagen, men det får liksom inte ens släppas en minut innan det här breakar till alla fondsparare där ute i Sverige. Johanna, du är fonder, jag är aktier, om vi ska personifiera spararuniverset någonstans. Vi har nästan 1 miljon fondkunder, vi har nästan 1 miljon aktiekunder, de här kamperar hela tiden. Men idag är det fullt fokus på fondkunderna. Det här är en fantastiskt trevlig nyhet. Nu går händelserna i förväg. Hur är läget?
Det är bra. Jag tycker det är kul att vara tillbaka på kontoret.
Jag älskar att du är tillbaka på kontoret. Det jag är lite nyfiken på här, det är ju vem kommer att nå målet först om 1 miljon kunder? Är det fondsidan eller aktiesidan? Vad bettar du på?
Jo, men nu med den här nya fonden Avanza Sverige, som vi nu kan breaka att den heter. Med Avanza Sverige så tror jag att det blir fondsidan.
Förbannat, du har nog rätt, jädrans också. Nåväl, det är jätteroligt. Avanza Sverige lanserar vi idag. Vad är det för någonting?
Ja, men Avanza Sverige, det är ju den tredje fonden in i vår fondfamilj. Det är den tredje Sverigefonden i Avanzas fondfamilj. Alltså bland våra egna fonder. Och det här är ju då en Sverigefond med en liten annan typ av exponering jämfört med de andra två Sverigefonderna. Vi har ju Avanza Zero som liksom... Vi ska återkomma till den, men den följer ju OMXS30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, det vill säga det är en ren storbolagsfond. Och så har vi den aktivt förvaltade Avanza småbolag by Skoglund, där det är Fredrik Skoglund som liksom cherrypickar de svenska bolagen som han tror allra mest på. Och så nu får vi ju då en indexnära fond som också har lite fokus mot små och medelstora bolag och dessutom ett extra hållbarhetsfokus. Så i Avanza Sverige får vi en fond som riktar in sig på lite mer snabbspringande bolag kanske än Avanza Zero. Vi får ett extra hållbarhetsfokus och det här till en låg avgift i och med att den är indexnära och inte har aktiv förvaltning. Så att med en total avgift på 0,17%, förvaltningsavgift på 0,15%, så blir det ju den näst billigaste Sverigefonden på vår plattform. Det är enbart då Avanza Zero som är billigare. Så att det blir helt klart ett bra komplement till de övriga Sverigefonderna och en Sverigefond som faller mig väldigt mycket i smaken.
Det finns verkligen skäl att fira idag. Vi har ju alltså över 500 000 människor som sparar i Avanza Zero, vilket innebär att det är fler än varannan fondkund som har ett innehav via Avanza Zero. Vi har ett starkt home bias, och vad menar vi med det? Jo, men man favoriserar investeringar oavsett om det är aktier eller fonder på hemmaplan. Det är en Sverigefond och det är inget fel i det någonstans. Vi brukar ofta prata om att Sverige är ett litet öppet exportberoende land. Vi har försäljning i 6 av världens 7 kontinenter. Det är väldigt kallt på den 7:e. Och så att, jag menar, man får en global exponering ändå. Men vi har mycket Sverigefonder, och egentligen sen vi lanserade Avanza Zero 2006 tog Fondsverige på sängen. Det var en chock, får man väl säga, i fondvärlden, i och med att det var en gratis fond och det hade man liksom aldrig sett tidigare. Nu är det ju mera, jag ska inte säga vardagsmat, men det finns flera av dem. Men det har ju alltid funnits det här önskemålet från våra kunder att kan man inte ha en lite bredare fond också? Jag menar, Avanza Zero följer SIX30RX, men jag skulle vilja säga OMXS30 inklusive återinvesterad utdelning. Vi har inte SIX-indexerna kvar på plattformen, de har lämnat Sverige. Och det där är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, det är 29 bolag till antalet. Atlas Copco har ju båda aktieslagarna, både A och B-aktie. Men även om det bara är 30 aktier av Stockholmsbörsens 394 aktier, så jag menar, både du och jag, Johanna, har ju noterat att det har ju varit ett fantastiskt år för PRO-ligan, för OMXS30. Vi är ju upp rejält mycket i år, det var ett av de bästa indexerna i världen. Det var en tidning i fjol som skrev gratis att på Avanza Zero har fått betala mycket för att avkastningen var så mycket sämre än breda index. Ser man lite mer långsiktigt på det så har de ju fått det liksom en århundradets fest i år. Gratis och fantastisk utveckling. Men å andra sidan, det är ju någon form av återgång kanske till en normal värdering också, och lite högre kanske än normal. Medans den här Avanza Sverige, bredare exponering, kanske ger mer expo mot bolag som kommer springa lite snabbare. Det jag vill säga för att avsluta monologen, det är att i och med att OMXS30 har gått så pass bra, så väger de här 30 aktierna 56% av hela Stockholmsbörsens 394 aktier. Så det är få aktier, men det är ju liksom, det är blykulorna. Det är de tunga pjäserna som man brukar i folkmun säga vara Stockholmsbörsen.
Mm. Ja, vi kan återkomma till det lite. Jag tycker att det är lite roligt att du har ett sånt tveeggat förhållande till Avanza Zero. Men just nu fokus då på Avanza Sverige. Och jag kanske sa lite fel där jag sa att det ger, eller inte fel, men jag ska förtydliga mig. Jag sa att det ger exponering mot små och medelstora bolag, och det gör ju den nya Avanza Sverige. Men den ger också exponering mot stora bolag. Så att det är liksom ett mer brett tvärsnitt av hela Stockholmsbörsen, om man inte tänker marknadsviktat då, utan snarare vad finns det för typ av bolag, och så försöker man fånga med de flesta typerna av bolag. Och då är det omkring 40% kommer vara stora bolag, ungefär 45% medelstora bolag och 15% ungefär det som klassificeras som små bolag som kommer finnas i den här fonden. Och de kommer investera i 70 bolag. Och när jag säger att det är, vi sa ju också att det är en indexnära fond, och det är för att den kommer försöka efterlikna ett index, Morningstar Sustainability Select 70, och det är ett index som Avanza då har utvecklat tillsammans med Morningstar. Det här är ju liksom det här indexnära, det är egentligen en förutsättning för att det ska kunna bli den här låga prislappen. Och att den är indexnära och inte helt följer index, det har ju att göra med att man vill ha en så hög hållbarhetsnivå som möjligt, och man vill ha lite frihetsgrader där.
Ja, och det här tycker jag är jätteintressant, för jag menar, vi brukar ju ofta prata om den här sumobrottare på relingen på den lilla ekan när vi pratar aktier och sådär. Ta en aktieportfölj av 10 bolag och du börjar med 10 000 och sätter 1 000 kronor i varje bolag. Och helt plötsligt så är det ett bolag som går fantastiskt bra, som kommer att stå för 90% av hela värdet. Det är som att den här går på buffé och alla andra går på bootcamp. Och sen blir det här bolaget jättestort i portföljen. Säg att det var ett H&M från när de kom in på börsen 74. Fantastisk utveckling. Från 3 mars 15 har det varit ganska jobbigt. Och att de andra bolagen kanske har haft det mycket, mycket motigare. Då är det klart att det som påverkar din avkastning i portföljen, det är ju det här bolaget som väger 90%. De andra 9 aktierna, vad de gör spelar egentligen ingen roll. Det är för att de är ju fjäderlättade, ju fjädervikter. Så får det inte gå till i boxning. Jag kan ingenting om boxning, men då måste man ändå vara i någorlunda samma viktklass. Så är det ju inte på Stockholmsbörsen, utan det är värdeviktade index. Och det här skapar en viss paradox. Vi kommer att komma in på det här lite grann. Men där tycker jag ändå att det är bra att man försöker mera likavikta den här fonden. Det går, och det tror jag är en fråga från vissa lyssnare också. Men så här, varför kan man inte bara skapa en fond som är likaviktad? Och det är förmodligen enkelt i teorin, men svårt i praktiken. Därför ska du likavikta ett bolag som är jättelite, som knappt har någon handel, och det är kanske en stor spread mellan köp- och säljsida. Och det går liksom inte att likavikta från de största bjässarna till de minsta bolagen.
Det blir inte bra för fondandelsägarna.
Och det blir förmodligen ganska dyrt också när man ska behöva köpa och sälja hela tiden för att följa med den här utvecklingen på mindre volatila aktier. Och då kanske man liksom handlar sönder fonden för att dra det till sin spets. Men därför tycker jag ändå är intressant. 70 bolag, och någonstans här ger man ju större vikt, som du var in på här, till de små och medelstora bolagen. För väger du liksom, är du i alldeles för hög viktklass, då får du inte komma med på den här båten. Så den blir ju inte värdeviktad som egentligen de flesta andra indexerna där ute och indexfonderna är. Så att en ganska unik exponering tycker jag, och fyller verkligen en lucka där ute. En kuriosa, det är ju att Avanza Zero, där det genomsnittliga marknadsvärdet där, vågar du gissa vad det ligger på?
Nej.
300 miljarder. Det har ju varit bra börsutveckling. Många bolag har ju blivit väldigt, väldigt stora. Jag hade inte heller vågat gissa. Jo, det hade jag säkert.
Ja, du hade väl haft det i huvudet.
Sen har vi Nasdaq OMX Stockholm Benchmark som är mer liksom breda Stockholmsbörsen än fast inte alla bolag. Vad tror du att det genomsnittliga värdet ligger på?
Nej, men alltså, siffror, Niklas.
198 miljarder. Fortfarande väldigt, väldt stort. Kan man säga, det här är ju pluttbolag egentligen. Alltså, jag menar, att Apple, det är ju 2500 miljarder dollar. Jag menar, vart och ett av de största bolagen i USA är ju typ större än hela Stockholmsbörsen.
Allt är större i USA. Gå och beställ en cola på McDonald's.
Ja, vi pratade ju faktiskt om det här i podden för ett antal år sedan också när vi var på investerarresa. Jag var tvungen att åka hem för jag hade en nyfött barn. Inte jag hade en ny, men ni förstår. Och då var det ju ett matställe där det minsta läsken var en halv liter och den största var en och en halv liter. Så vi pratade lite Novo Nordisk efter det. Gjorde vi,
ja, det kommer jag ihåg. Var på sin plats.
Avanza Sverige, 85 miljarder. Mm. Och Avanza småbolag by Skoglund, 15 miljarder. Och 85 miljarder, jag vill ändå sätta in det i en kontext. Därför man brukar säga att ett småbolag någonstans är ett bolag vars marknadsvärde maximalt uppgår till 1% av hela börsens värde. Och någonstans nu, Johanna, så börjar vi leta upp oss i 130-140 miljarders klassen. Tidigare så var det någonstans 80-90 miljarder. Men även för att 85 miljarder låter ju som... Avanza är inte långt därifrån. Men det är ändå att definiera som ett småbolag med klassisk definition. Men en mycket, mycket mer spännande mix här. Och någonstans vill jag också påminna om att det som driver aktiekurser och kursutveckling långsiktigt, det är ju vinsttillväxt. Och vinsttillväxten, du kan ju späka dig och liksom äta vatten och bröd tills det inte går längre. Men vill du bygga muskelmassa, vill du bygga värdeskapande och liksom börsvärde och sådär, då måste du i slutändan också öka dina intäkter, för det är från stigande intäkter som stigande vinst kommer. Du kan kapa kostnader och dra in på mässor och för affärsresor och allt vad det är, men det går tills det inte går längre. Så att det intressanta här är att det är ju små och medelstora bolag som historiskt har orkat öka sin omsättning och sin vinst i större utsträckning än stora bolag som har en större del av värdeskapandet i backspegeln. Och Johanna, om du tillåter mig bara de sista 60 sekunderna här att säga, varför är småbolag intressanta då? Jo, de kanske bara är verksamma i Sverige och det kanske finns mycket kvar att göra i Sverige. Sen kanske de adderar nya vertikaler, nya områden för kunder som känner vi har ju den här produkten men vi skulle kunna ha det här också. Vi går in i en ny geografisk marknad. Vi kanske förvärvar en konkurrent. Vi kan knapra marknadsandelar från den här stora konkurrenten för att vi gör saker och ting bättre. Vi kan gå in i en internationaliseringsresa då till mötes. Det finns mycket, mycket mer kvar att göra för mindre bolag. Och där kommer ju ofta vinsten som ett brev på posten. Och det är därför jag tycker det är intressant med att ha ett större inslag av små och medelstora bolag. För visst, det är klart att det kan svänga, men över tid så är det ju de som har varit mer värdeskapade för att de har mer kvar att göra. Det är lättare för ett bolag som är värt en miljard att gå 100 gånger pengarna över årtionden nu, så det inte tycker jag är oseriöst. Men ett bolag som är värt 100 miljarder, det är inte lika enkelt. Och ska man vara schysst mot de här bolagen, jag hade Atlas Copco i podden och då sa jag brukar vara taskig och säga PRO-ligan i OMXS30 och där är ju ni typ nästan störst och Investor är stora. Men bara för att vara schysst mot dem, det här är off topic, då måste man ändå räkna in avknoppningar och särnoteringar också. Och är det den största modern på Stockholmsbörsen, det är Electrolux. En herrans massa börsnoterade bolag som har fötts in i Electrolux-familjen och sen avknoppat särnoteras. Så för att ge dem lite, för att vara lite schyssta mot dem så måste jag ändå säga det.
Ja. Det är bra. Det för vi, vad säger man? För vi till journalen?
Protokollet.
För vi till protokollet, så säger man. Ja. Det här med att fonden följer ett helt nytt index. Varför gör han det? Jo, men det är att vi vill ha ett helt enkelt ett mer hållbarhetsfokuserat index. Och då har man utvecklat Morningstar Sweden Sustainability Select 70. Och som vi sa så omfattar det ungefär 70 bolag och där mindre och medelstora bolag får större vikt än i vad de skulle få ett rent marknadsviktat index. Och om man tittar på vilka bolag som kan platsa då så är det samtliga svenska små, medelstora och stora bolag som har en hållbarhetsrating av Sustainalytics som finns med i urvalsprocessen. Sustainalytics, de ägs ju av Morningstar och är ett analyshus som gör hållbarhets, eller som hållbarhetsratar, betygsätter bolag. Och då är det ett ESG risk score som de tittar på. Alltså man tittar på vad är hållbarhetsriskerna inom miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ägarstyrningsfrågor. Så det är det de tittar på när de gör sin väldigt omfattande analys. Så alla de finns med, men så väljer man också att exkludera bolag som bryter mot internationella normer och bolag som har en omsättning där över 5% kommer från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grönor eller fossila bränslen. Nu finns det ju inte så många liksom bolag på Stockholmsbörsen som har sin omsättning som inom pornografi eller cannabis. Men gambling, alltså spel, betting, alkohol, tobak, det finns ju. Men det exkluderas alltså. Och av det man har kvar då väljer man ut de 70 bolag som har bäst hållbarhetsrating. Och så tar man hänsyn till marknadsvikter. Och då får man liksom ett index som ju då inkluderar svenska bolag med alla storlekar och som har lägst risk för vad gäller hållbarhet inom alla olika sektorer.
Ja, men det är väl det jag också tycker är intressant, just det där att sänka hållbarhetsrisken också, för att vi kom ifrån en värld där det var greenwashing och det var alla pratade hållbarhet, alla bockade av en box kanske och sen så brydde man sig inte om det gjorde skillnad på riktigt eller inte. Då var då och nu är nu. Det här är ju ett enormt fokus och har varit under en tid. Och kapitalet söker sig ju också till hållbara investeringar. Och det är ju även money talks. Därför att vi har sett många exempel på där hållbarhetsrisker ganska abrupt, kallduschmässigt översätts till kronor och ören.
Volkswagen, Dieselgate. När de mixtrade med det här mätgrejen om hur mycket bolagen, nu är jag helt bilarna, Volkswagen-bilarna släppt ut.
Och här, vi har ju 99 Sverigefonder på våran plattform. Det är ju inte lika många indexfonder naturligtvis, och vi har ett starkt home bias som vi sa där, 28%, nästan var tredje fondkrona på våran plattform. Jag höll nästan på att säga hur mycket fondkapital vi har. Jag kommer inte ihåg den sista officiella siffran, det kanske jag ska vara försiktig med. Men det är väldigt mycket kapital i Sverige. Och här kan man ju också fundera kring, som sagt, även om man vill ha en Sverige-exponering, så finns det ju olika segment där i. Det är ju storbolag eller småbolag eller kanske olika nischer inom Sverige. Liksom den röda tråden är att bolagen har sitt legala säte i Sverige. Och vi var ju in på det här med storleken. Jag har ytterligare en liten kuriosa bara att bjuda på. Och det är att bland samtliga Stockholmsbörsens 394 aktier, det är ju mindre bolag, för vi har ju bolag med flera aktieslag, A-aktier, B-aktier, C-aktier, D kanske till och med, och sen så har man någon pref som är lite annorlunda, men det är 33,8 miljarder. Large cap, där har vi ett genomsnittligt marknadsvärde på 87 miljarder. Mid cap, då går vi ner på 7,6 miljarder, ganska rejält hopp ner. Och sen small cap är 979 miljoner. Så nu, vi nu pratar milstolpar och sådär, och vi är ju jätteexalterade kring den här releasen av Avanza Sverige. Men man blir ju minst lika som aktienörd äggad också av när går small cap, det genomsnittliga small cap-bolaget från 979 miljoner upp till 1 miljard. Nåväl. Och det är väl det här också som jag tycker är intressant, att det här, den fyller en viktig lucka från liksom vanliga, stora, etablerade index som är värdeviktade, där det är mycket sumobrottare på relingen på den lilla ekan, och små mikroskopiska mikrokapfonder, nanocap, mikrocap, de är jättesmå. Det här är 70 bolag, och då kan man ju fundera på varför inte 394 då? Här tycker jag att det är en viktig poäng att påminna om också, att även om man skulle addera 10 till, så skulle det vara en ganska liten svans. Ofta bolag med väldigt små vikter, så att de skulle knappt göra någon skillnad överhuvudtaget. Men här trycker vi ju till. Man kan se det här som en yieldkurva, höll jag på att säga. Då tappar vi lite människor. Man kan se det som en hockeyklubba. Där liksom, på slutet där, det är liksom ränta på ränta effekter, men på slutet, de riktigt stora pjäserna, det är Atlas Copco, det är Investor etc, de får jättestor vikt. Den kurvan upp, den trycker man till, och det är det vi menar med att små och medelstora bolag får mer att säga till om. De får en större påverkan på den här fonden, och därför jag tycker att det här är så bra. Det är därför jag kommer lyfta över en större del av mitt innehav i Avanza Zero som jag har i vissa konton, typ tjänstepensionen, till det här istället. Det, för det finns en paradox här. Det finns en väldigt spännande paradox här, tycker jag. Och det handlar inte om Paradox Interactive att göra. Men två bolag som har kommit in i finrummet i år. Mm. Och finrummet, OMXS30.
PRO-ligan.
PRO-ligan.
Men de här bolagen är inte PRO.
Nej, de här två bolagen nu, de har ändrat om hela karaktäristikan på OMXS30 eller i folkmund och Stockholmsbörsen. Och det var ju Evolution Gaming, som numera heter Evolution, som kom in vid årsskiftet. 4 januari började vi handla. Och sen har vi Sinch, gamla CLX Communications, som kom in vid halvårsskiftet. Det är halvårsvis ombalansering av OMXS30. De här bolagen har stöttat upp utvecklingen i OMXS30 mycket i år. Vilket såklart också stöttar Avanza Zero som följer SIX30RX, men det är fortsatt, de har liksom knuffat upp indexet, och en banksektor som har vaknat till liv. Evolution har gett en avkastning på 2539% senaste 5 åren. Och Sinch har gett en avkastning på 2740% senaste 5 åren. Tar vi OMXS30, ja, inkutdelning då, och sen så lägger vi tillbaka Securitas och SSAB, de som blev brädade av de här två bolagen som fick lämna sina platser till förfogande, då är indexet upp 123%. Och det är ju det här, det jag menar här, att många storbolag, PRO-ligan, det är absolut inget fel på dem, absolut inte, men många har ju en imponerande tillväxtresa i backspegeln som gör att vi kollektivt ska vara väldigt stolta. Vi ska komma ihåg Stockholmsbörsen, en av de bästa, nej inte en av dem, den bästa aktiemarknaden förra århundradet i den utvecklade västvärlden. Både i nominella och reala termer. 11,6 nominellt, 7,6 realt från 1900 till 2000. Men de har en stor del av värdeskapande bakom sig, och det är därför vi ska vara kollektivt stolta. Det är kronjuveler. Man vill ju kanske ha en liten exponering mot de här resorna innan de blir stora. Mm. För kommer du in i det här indexet, det är de 30 mest omsatta aktierna, men ofta stora. Då har du ju blivit stor. Det är ju det som är paradoxen. Man vill ha en liten exponering mot resan innan, så att säga.
Mm. Ja, de kommer ju ha svårt kanske att springa riktigt lika snabbt det här århundradet. Det låter ju bra. Men vad har då den här fonden haft för historisk avkastning? Det är ju noll i och med att den inte har funnits. I och med att den lanseras nu, så är ju kanske inte det något sådär som den vinner någonting för. Men jag vet att vårt fondbolag har liksom simulerat den historiska avkastning, och då använt sig av den här indexmetodiken och försökt kolla om vi hade följt den här historiskt, vad hade det blivit nu då? Och då ska man ju alltid liksom påminna sig om att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Men den kan i alla fall säga någonting om har den här metodiken liksom fungerat, har den haft någon poäng, och då ser det ju ut som att den verkligen har gjort det. För om man då tittar på Avanza Zero, alltså OMXS30, man tittar på hela Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm Benchmark, och sen tittar på den här Morningstar Sweden Sustainalytics Select 70, då är det ju faktiskt den här nya fonden som inte har funnits då, som skulle ha haft den bästa avkastningen 2015 till idag, till 2021. Så alltså under de här 6 åren. Där ser man att i alla fall under den här perioden hade den här metodiken fungerat. Så att, som sagt, inget facit för framtiden såklart, men ändå en liten check.
Ja, alltså jag har väl egentligen typ aldrig sett ett lanseringsmaterial för en fond som har visat att fonden har varit sämre än det man jämför emot.
Bra poäng.
Så därför liksom, vän av ordning kan ju fundera kring så här: okej, Niklas Johanna, här har vi Avanza Zero, man får en gratis, det är OMXS30 eller 630 RX då, som vi följer, inte utdelning. Var försiktig med fonder som har jämförelseindex som inte är återinvesterande avkastningsindex. Och sen så har ni den här då med 15 punkter i förvaltningsavgift, alltså 0,15% eller 0,17 tutti när vi räknar med vad transaktionskostnaderna kommer att lägga på toppen. De allra flesta ute i branschen visar inte totalkostnader, utan man visar förvaltningsavgiften och sen så ser inte riktigt kunden vad det blir totalt. Vi visar ju alltid totalt så att ni vet vad skillnaden beror på. Hur ska man då tänka här? Jag tycker ju att Johanna ska utveckla det här först, för annars blir det monolog. Vad säger du, Johanna?
Om den här avgiften på 0,17.
Ja, men hur ska man tänka och egentligen den här kontra Avanza Zero som man kanske redan har?
Pris är vad du betalar, värde är vad du får. Jag tycker att det helt klart är värt att betala de här 17 punkterna för att få en betydligt bredare, mer diversifierad exponering och få exponering mot de här små och medelstora bolagen som vi tror kommer springa snabbare framöver. Så att för mig, jag ska inte säga att det är no-brainer, men ja, Avanza Zero kommer ha vissa år där, som i år, där det går väldigt, väldigt bra. Det blir en återhämtning för de här klenoderna, stora bjässarna. Men över tid så tror jag att 3-4 år, om jag bara ska dra en siffra ur huvudet sådär, så kommer den här typen av små och medelstora bolag, eller större exponering mot det, springa snabbare än börsens bjässar i snitt. Så att för mig är 17 punkter ingen big deal. Och man ska komma ihåg att det är en väldigt låg avgift. Alltså vi har ju aktivt förvaltade fonder, då betalar man ofta mellan 1,2 och 1,5%. Indexfonder har vi tidigare sagt att en indexfond ska ha en avgift på max 0,4. Sen har vi kanske sänkt det lite, sagt en bra tumregel är håll det under 0,3. Här är det då alltså 0,15 i förvaltningsavgift och 0,17 i total avgift, så att det är ju fortfarande en väldigt, väldigt låg avgift, och framförallt eftersom den ger större exponering mot förhållandevis mindre bolag.
Den enda fonden som är billigare är ju den fonden vi har som är gratis bland Sverigefonderna. Men å andra sidan, intressant här också, det är ju klart att den här perioden vi har kollat på då, när man har simulerat det här, backtestat, det är ju 2015 till 2021. Vad hände 2015? Jo, vi fick negativ ränta i Sverige 18 februari 2015. Det gjorde ju naturligtvis att man trycks ut på riskkurvan och att det blev TINA-begreppet, there is no alternative, och FOMO har vi fått en släng av senaste åren. Fear of missing out då. Och det här har gynnat tillväxtbolag och drivit upp värderingarna och sådär. Så det är klart att under den perioden så har det ju varit en bra period, en bra mylla för små och medelstora bolag. Å andra sidan, så efter 9 november när Pfizer-BioNTech-beskedet om coronavaccinet rullades ut, så har vi fått en rejäl comeback för storbolagarna, för OMXS30. Så att de kanske tar ut varandra, men jag är helt med på din linje. Över tiden som är långsiktig så är det rimligtvis bättre att ha en lite större exponering mot de bolagen som har mer ogjort, som mer kan vara sin egen lyckas med, som mer i större utsträckning kan öka omsättning, och därmed visar vi också vinsten över tid, för det som driver aktier långsiktigt tenderar ju att vara vinsten. Så jag är helt med på det. Jag tycker att det alla dagar i veckan är liksom värt det. Du sa Buffett-uttrycket, priser för att betala värde vad du får. Det gäller definitivt här. Men vill man ha kvar Avanza Zero? Det kan man absolut ha. Jag tror att Avanza Zero är ju lite mer bakåtlutad, lite mer trygg. Ingenting är tryggt, allra minst när det är börsexponering. Men i och med att det är lite större bolag så borde ju volatiliteten rimligtvis vara lite lägre. Det borde vara lite tryggare. Den här nya fonden är lite på marginalen mer framåtlutad. Så är man långsiktig och lite mer offensiv så tror jag att den blir alldeles utmärkt, och jag tror någonstans att får man ta det jag säger nu med en nypa salt, jag säger inte att den ena har hög risk, men potentialen är nog lite större i den som springer lite snabbare. I blogginlägg som jag skrev så sa jag där att är man långsiktig så kanske man vågar betta på haren snarare än snigen, men även snigen har varit en fantastisk exponering över tid, så är det ju.
Mm. Så är det. Och vad är det då man får för bolag då, om vi inte bara pratar storlek på bolag och att de har en låg hållbarhetsrisk? Jo, men man får ju många av de här bolagen som är med i Avanza Zero också. Bolaget med störst vikt i fonden, det kommer nu inledningsvis i alla fall. Sen vet man inte vad som händer, var Atlas Copco och följt av Investor och sen Epiroc, gamla avknoppningen från Atlas Copco.
Alla de där tre har ju med varandra att göra, för att precis som du tar Epiroc, avknoppningsärnoteringen från Atlas och
Investor äger skiten, höll jag på att säga.
Skiten, det är en fantastisk skit.
Ja, precis. Man ska inte svära, där fick jag äta upp det direkt. Och kollar man på de minsta bolagen i fonden sett till marknadsvärde, alltså inte vikt i fonden, utan vad är det för småbolag som kommer med, då är det Clas Ohlson, Elanders och Attendo. Men om vi istället kollar sett till vikt i fonden, alltså vilka har minst andel i fonden, så är det Bygghemma Group och Swedencare. Två riktiga coronavinnare skulle jag väl vilja säga. Bygghemma, hör ni på namnet, Swedencare, det är ju veterinär och djurvård.
Ja, djurvård mot husdjur, och man ska tugga saker och ting för bättre tandhälsa och sådär. Det roligaste med Swedencare tycker jag väl i och för sig är att trots namnet, så senast jag kollade så var 4% av omsättningen i Sverige och resten utanför Sverige. Så det är så här, ex-Swedencare, ungefär som alla fonder en gång i tiden som hette ex-Japan.
Mm. Jag tror att Enter småbolag Sverige vet jag hade Swedencare i fonden. Jag har för mig att Jon pratade om det när han var och besökte Avanza-podden här för ett år sedan kanske, va?
Det har varit en bra resa för det här bolaget, det ska man säga. Och det är många som har hittat till husdjur också under pandemin, inte minst med att man vill ha sällskap och att man har helt enkelt skaffat djur. Förhoppningsvis ser man också till det, men det här är ett långt åtagande. Nu känns det som en lång disclaimer, det är inte det som är meningen. Men
du har också sett på nyheterna alltså senaste tiden om folk som...
Ja, och jag menar, när man skaffar husdjur, alltså det här är ett åtagande på 10-15 år, det är klart att det här skapar ju en grogrund för en rätt spännande marknad för många bolag som adresserar, oavsett om det är veterinärsvård eller om det är miscellaneous eller merchandise, mat, djurfoder etc. Eller djurförsäkring för den delen. Här kan jag ju få in den kuriosen att Sverige sticker ut i ett globalt perspektiv. 40% av husdjuren har en försäkring. I USA var den siffran för några år sedan, jag pratade om det här, 1%, men växte 17% om året. Vi är, nej, man får inte vara självgod, men vi är rätt duktiga i Sverige ändå på ganska mycket. Så globala stora bolag försäkrar våra djur och allting. Nu lanserar vi Avanza Sverige.
Jag skulle ju säga nej, men du är inte självgod, men sen kom du in med den där sista nu, då kanske det lät lite nej. Ja. Nej, det är mycket att vara stolt över.
Ja.
Är man nyfiken på de 10 största innehaven i Avanza Sverige, så kommer det vara synligt på sajten från och med tisdag 14 september.
Vilken perfekt avslutning. Nu ska vi gå och fira den här lanseringen, Johanna.
Det ska vi göra. Tusen tack för att ni lyssnade.
Stort tack för det. Vi hörs igen nästa vecka.